Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan.
Jenny Wilson heter jag och idag är jag hemma hos Fredrik Strage. Vilken jäkla lägenhet. Jag blir alltid sådär... Vet du, det kommer jag ihåg att du sa när du var hos mig och Carl Jonas i Malmö på 90-talet. För då var du och hälsade på, jag tror att du skulle göra någon intervju med någon. Och så har jag för mig att du sov över hos oss eller något i den stilen. Då sa du, herregud, alla i Malmö har så jäkla stora lägenheter.
Men det hade ni ju.
Och det hade vi faktiskt.
Ni hade en lägenhet, de var ett hektar när jag kom in där.
Ja, men vi hade så här, stora, flotta lägenheter i så här, sekelskifteshus och så vidare. Fast man liksom var tvungna att sno toapapper på fik för att man inte hade råd att köpa.
Just, då bodde du med Carl Jonas
Winqvist
som hade First Floor Power med ditt första band.
Ja, precis.
Jag jobbade på tidningen Pop när jag hörde talas om First Floor Power. Vi fick er kassett.
Ja.
Och sen så skulle ni spela i Stockholm på Gula Villan på något som hette Pop Dakar.
Ja, just det.
Och då hade jag en... Det fanns en drum and bass DJ i Malmö som heter Lisa Thelin. Jag skulle skriva en liten artikel om henne. Och hon berättade att hon skulle scratcha skivor med ett band, ett nytt indieband. First for Power tror jag, men hon var aldrig med på scenen.
Var det på Pop Dakar?
Ja, den konserten förevigades ju senare i filmen It's Hard to Smile When You've Got a Black Tooth in Your Mouth. Som SVT sände om First for Powers... begynnelse.
Ja.
Och i filmen så känns konserten ganska deppig och ni är extremt missnöjda efteråt.
Ja.
Jag tycker att allt är crap och folk ser lite måttligt intresserade ut, men jag har menat att det var väldigt, väldigt bra. Jag hade knappt lyssnat på er förut och ni kändes ju som ett B-52s med högre terapiräkningar. Det var glatt och svänget, men det fanns något som var stört eller skevt också i musiken.
Och det var det. Jag tror faktiskt att vi ville ju att det skulle vara spretigt och liksom konstnärligt häftigt och så. Men det där liksom extra störda, det uppstod ju att vi hade liksom så jävla trasiga instrument. Och du vet, vi hade liksom rafsat ihop några jättepistoliga kablar som du vet läckte och sprak. Eller läckte gjorde de inte, men de sprakade liksom och... Så att det var ju liksom alltid någon slags kaos. Vi fick parera kaos på scenen, kändes det som, hela tiden. Alltid någon av oss som spillde ut en öl i synten eller någonting sånt där.
Jag såg om den dokumentären här med kvällen, den ligger på YouTube.
Ja, jag vet. Jag har faktiskt sett om den också.
Hur kändes det?
Jag kände ju sån oerhörd skam för den filmen då när den visades. Så den blev ganska så här, liksom... Ja, men det var ganska många som tyckte att vi var skitjobbiga, vilket vi var på sätt och vis. Men nu kunde jag se den med lite mer ödmjuk blick faktiskt. Att jag kunde känna att ja, men, okej, vi var asnaiva och vi ville så himla mycket. Men vi hade liksom vi hade inget recept på hur man gjorde det, vilket jag tycker är väldigt gulligt på något sätt.
Jag gillar scenen då ni sitter och ringer till skivbolag och försöker få någon att komma på spelningen i Stockholm som ni ska göra. Mm. Och så får ni tag i någon som har duckat era samtalledigheter. Och den här skivbolagskillen säger, ja, jag tänder inte till 190, men jag tycker fortfarande att det är jävligt bra. Eller, det är bra, jag freakar inte ut på det. Och så lägger ni Carl Jonas på luren och så sitter ni tysta en liten stund. Och så säger du så här, den kanske inte är så bra, demon. Och där rubbas ert liksom, starka självförtroende för någon sekund. Men vi kanske inte är så bra. Och ändå fortsätter ni.
Precis. FFP i ett nötskal känns det som att vi hade så otroligt starkt självförtroende. Vi visste att vi var helt fenomenalt jävla asgrymma och superunika. Vi kunde inte riktigt förmedla det.
Och folk verkar inte heller riktigt ha förstått vad ni sysslade med överhuvudtaget. Carl Jonas i bandet berättar att hans morfar sagt att men varför spelar du inte bara i en dansorkester? Och åker runt och spelar på danser. De tjänar de får jättebra betalt, de här orkestrarna som åker runt i stora bussar och spelar på mogen danser.
Det kan man ju fråga sig. Det frågar jag ju mig fortfarande. Liksom, 43 år gammal och fortfarande håller på med ungefär samma sak. Kanske inte har riktigt lika trasiga kablar med mig på scen längre. Men det är ju lite så här, ja men... Mina barn säger så här, du jobbar jämt, men vi har fan aldrig några pengar. Varför, mamma? Varför? Och då kan man ju faktiskt hålla med att den frågan är relevant. Varför?
Varför får vi inte äta ikväll, mamma? Varför är det snabbmakaroner
mamma
igen?
Mamma håller på att jobba med en jättejobbig skiva nu.
Men kan du inte skriva en hit, mamma? Mamma är indie, Gud. Förstår du? Jag
vill inte. Mamma vill inte skriva. Jag kan, jag är jättegenial. Jag skulle kunna skriva en jättestor hit. Ska vi inte bara lyssna på en hit istället för att snacka om hitar?
Ja, det gör vi. Vilken hit lyssnar vi på nu?
Orgasm
Addict. Med Buzzcocks.
Yes. Well, you tried it just for once, find it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks on your orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict.
Orgasm Addict. Skamlöst depraverad låt som förbjöds av BBC.
Aha.
Ja, den fick inte spelas. Jag gillar de här flämtningarna i refrängen.
Jag gillar att det liksom, de trasslar till det lite hela tiden också. Att det är så här liksom, både i text och trum... Fill så att det liksom snubblas fram lite.
En grej som jag inte tänkt på när jag hörde den första gången är att han var ju öppet bisexuell i Kelly i Buzzcocks. Mm. Så den kanske har ett perspektiv som man ska uppskatta om man, ungefär som du en gång sjöng, inte uppskattar Don't Like It The Straight Way.
Mm.
Jag har inte hört någon typ av HBTQ-nyanser i låten heller. Det här var bara en väldigt bra rå punklåt om att vara kåt.
Ja, det är superskönt.
Jag tänkte på First Floor Power och du nämnde om den här dokumentären som vissa personer blev sura på. De tyckte att ni var för gnälliga och att ni var som så här ungdomar som inte har någon lokal. Och folk drev med att ni sa att ni ville nå ut, vilket är temat för filmen.
Mm.
Men det märkliga var att First Floor Power fick ju nästan lite av ett genombrott tack vare den här debatten. Det påminner lite om hur Lana Del Rey slog igenom för några år sedan och anklagades för att vara en fejkad produkt. Mm. Hon gjorde också ett ganska dåligt framträdande i Saturday Night Live.
Mm.
Men det blev som en debatt, så här, är du för eller emot Lana Del Rey? Vad tycker du om Lana Del Rey? Och många var så här, men vem är det?
Mm.
Ja, men är du för eller emot?
Mm.
Och samma sak med First World Power. Så här, vad tycker du om First World Power? Så här, är de bra eller är de Sveriges sämsta band som består i Nöjesguiden? Jag vet, är de Sveriges... Ja, jag måste ju lyssna på dem i alla fall.
Precis. Ja, det där var ju... Alltså, jag tyckte det var skrämmande. Jag var livrädd. Det var jättemånga som jag var livrädda för. Vi bodde ju i Malmö då. Och många av de här jättekola som skrev i tidningar bodde i Stockholm. Och det kändes som att de hade... kunde vara så otroligt liksom giftiga mot oss då, lite töntar, som jag tänkte att de uppfattade oss.
Det var många som blev provocerade av den här Nöjesguiden-sågningen. Lennart Persson, den legendariska musikjournalisten från Malmö, rest in peace Lennart, han avled för 10 år sedan. Han skrev så här: de kan inte spela som om det skulle ha någon betydelse. De sjunger falskt, men det gör Bob Dylan också. Det här är en av de bästa skivor som har gjorts i Sverige.
Det var, bestod ju av min dåvarande pojkvän Carl Jonas och min lilla syster Sara och en kompis till oss som heter Per. Och ja, vi var sammansvetsade därför att vi var helt besatta av idén att göra den här musiken, att vara det här bandet. Och jag minns att jag kunde inte förstå hur andra folk jag kände hade liksom jobb vid sidan av att spela i band. Alltså detta då när jag inte tjänade en spänn på att ha ett band. Jag kunde inte förstå folk som åkte på semester. För att, hur fan ska man då kunna repa? Så jag var helt besatt av att det var det enda som fanns. Att hålla på och nöta och köta de här jävla låtarna liksom. Och på något sätt så det var väldigt lätt att vara ett tajt litet band i Malmö, just därför att dels bor alla typ grannar. Det var lätt att leva som fattig och sådär. Sen så kom jag in på Konstfack, så då tvingade jag liksom hela bandet att flytta med upp till Stockholm. Och plötsligt så var allting skitjobbigt för att alla bodde i olika förorter. Vi var tvungna att betala för replokal, vilket vi inte hade gjort.
Ni bodde inte längre i en superstor sekelskiftsfastighet längre.
Nej, precis. Nu bodde vi i någon sån här superdeppig 70-tals... Livslusten liksom försvann lite.
Och sen solodebuterade du 2005. Och First World Power finns fortfarande med Sara och Carl Jonas.
Jag vet inte riktigt om de gör det. Jag tror inte att de kommer att släppa mer, om jag får tro vad de sa senast.
Du tog med fler låtar som du ville att vi skulle lyssna på. Bland annat Fortet. En låt som heter Parallel Jalebi.
Precis, det är någonting med den. Den bara pågår. Den är fantastiskt bra att ha när man är ute och promenerar eller åker tunnelbana, tycker jag. För att du liksom transporteras med den låten på något sätt.
Du har jobbat mycket mer med syntar som soloartist än i First World Power.
Definitivt.
Jag vet att du nämnde någonstans att du hade jobbat på den här Prophet 6, en sorts retrosynt som jag förknippar med Dr. Dre hade en sån och Gangsta Rap.
Det kan han inte ha haft, för den är nämligen tillverkad nu liksom senaste åren, men den är precis, den är inspirerad av en Prophet från...
Vad heter den? Prophet 5?
Kanske. Jag kan aldrig namn och titlar och siffror och sånt. Men den är på något sätt så... Vad ska jag säga? Nej, men det jag tänkte säga med Profeten var att det var min första liksom mitt första dyra instrument jag har köpt. Som ändå, du vet, som kändes att det här är en investering.
Och det är en synt då som har producerats för att vara exakt som en gammal modell.
Fast ja, den är lite uppdaterad. Den är lite råare, tror jag. Den är inte riktigt lika mjuk i soundet, utan den har liksom lite mer brutalare sound. Men den är väldigt så analog. Det är jättetråkigt att prata teknik med mig.
För
att
jag... du är inte så här synt samlarnörd som är besatt av gamla modeller?
Nej, jag är inte besatt av saker överhuvudtaget.
Inte?
Nej.
Oj. Jag känner att om jag gjorde musik själv skulle jag vara väldigt fast i det här synt pundarträsket.
Det tror jag också du skulle vara.
Många, som Martin Gore i Depeche Mode till exempel, när han slutade dricka så fokuserade han istället beroende beteendet på antika syntar.
Mm.
Så han satt och bara budade hem gamla begagnade syntar från eBay.
Mm.
Och la egentligen mer tid på det än på låtskrivande, så låtkvaliteten på Depeche Mode skivor sjönk i takt med att de fick finare och finare och coolare modeller hemma.
Men jag känner en hel del musiker som är har väldigt fina samlingar av syntar och sådär, men jag får nästan bara lite så panik om jag skulle omgärda mig av för mycket teknik eller för mycket prylar helt enkelt när jag ska göra musik. Jag vill ha det lite fattigt, tror jag, på något sätt.
Men det tror jag är en bra spår för kreativitet. I den här Stephen King-boken On Writing, den skriver
den är så jävla bra, den boken.
Jag tror han nämner där hur han skriver sina första böcker, Carrie till exempel, i tvättstugan medan hans fru står där och tvättar och det är skrikande ungar överallt och kaos. Och sen tjänar han pengar och köper ett jättestort fint skrivbord och ett eget rum och får inte fram ett ord.
Det kan jag fatta. Innan jag skaffade min första elgitarr, då hade jag någon ganska skraltig akustisk gitarr som jag liksom gjorde all min musik på. Den lät inte alls coolt, det var inte så jag tänkte mig att det skulle låta. Jag tänkte att det skulle vara elgitarrsljudet liksom. Men sen så fick jag ut lite pengar på ett arv, eller vad man ska säga, alltså bytte lite pengar som räckte till en halv bra elgitarr. Och då när jag köpte den så minns jag att den var så jäkla ny och fin, så att jag blev liksom helt paralyserad av den. Jag kunde liksom inte... Ja, men det är som att man måste smutsa ner någonting innan det går att göra någonting av det. Ungefär lite som när man har helt nya vita gympaskor, så känns det som att man inte riktigt vet hur man går längre.
Jag reagerade på att det var en oerhört lyxig produktion på din nya skiva i alla fall. Trauma med bombastiska storslagna stråkar från Norrköpings symfoniorkester.
Mm.
Och... Det känns nästan Hollywood-aktigt i första spåret.
Mm.
Och det är alltså då uppföljaren till Exorcism som kom ut i fjol. Och båda de här skivorna handlar delvis om ett sexuellt övergrepp som du utsattes för.
Mm.
Men den första på engelska och den andra på svenska.
Exorcism på engelska,
precis. Ja. Precis. Mm. Hur kom du på att du skulle... Eller hur relaterar skivorna till varandra? Var meningen från början att det skulle vara två?
Precis, det var det. Den som jag nu släpper... Trauma, den började jag skriva på innan jag påbörjade att skriva Exorcism. För då hade jag redan inlett ett samtal med Hans Ek som är dirigenten på plattan och som också har skrivit, ja, men transformerat mina R till, ja, till noter och så vidare. Så här. Så jag hade påbörjat arbetet med den och sen så satt jag parallellt och jobbade med båda de här plattorna. Men Exorcism kändes som att den hade jag för tillfället mer lust för. Så att den blev liksom först. Det var väl det här med att jag gillar att sitta där med min ensamma synt liksom och sådär. Och sen så det faktum att Trauma har varit ett så stort projekt med så många människor inblandade. En hel symfoniorkester på liksom över 80 pers. Den har fått ta lite tid helt enkelt. Och att jag valde att skriva på svenska var väl för att jag gjorde en teaterföreställning i höstas på lilla scenen på Dramaten. Och den heter Who's Afraid of Jenny Wilson. Och då använde vi oss av samma låtar som jag nu släpper på Trauma. Och då kände jag att men fan, jag kan inte stå här och sjunga dem på engelska. Jag måste göra dem till svenska. Så att då skrev jag liksom om, de var helt enkelt skrivna på engelska från början, och så skrev jag om det till svenska.
Du nämnde någonstans att du hade lyssnat en hel del på vissa filmmusikkompositörer i samband med att du gick in just för stråkarrangemang.
Ja, eller egentligen har jag nog alltid lyssnat på den sortens musik, alltså sen jag som var jätteung. Jag har alltid haft det parallellt med mig som sånt som jag återkommer till.
Du ville spela upp ett stycke av filmmusikkompositören Michael Nyman från hans Alexander McQueen-dokumentär. Moderskaparen Alexander McQueen alltså, som tog livet av sig för 9 år sedan. Brittisk modus, enfant terrible. De flesta förknippar nog Michael Nyman med filmen Piano som han skrev musiken till. Sen Peter Greenaways filmer på 80-talet, Tecknarens kontrakt, när han nästan gör Mozart-pastischer.
Ja, det är så jävla brutalt.
Jag intervjuade honom en gång faktiskt när han var i Stockholm mitten av 90-talet. Och jag minns inte så mycket av vad han sa, mer än att han jämförde musikskrivande med fotboll. Att han sa att det handlar om att dribbla melodin i mål. Att de olika komponenterna i en låt ska fungera ungefär som att någon är back, och någon är center forward och någon är anfallare.
Gud, jag fattar precis.
Och, det är väldigt, väldigt brittisk teori. Alla britter är besatta av fotboll. Men jag blev lite paff. Jag såg honom som en otroligt liksom, intellektuell, lite snobbig typ, istället för att snacka fotboll. Jag kanske har fel, men inbillar mig att de flesta artister, om de skulle få för sig att skriva om ett sexuellt övergrepp, att de då skulle välja att göra ganska avskalad, lågmäld singer-songwriter-musik för att göra det så liksom intimt, nära och hudlöst som möjligt. Men när jag lyssnar på dina skivor så den förra var extremt klubbig och dansant, och den nya är väldigt, väldigt, väldigt påkostad och lyxig och storslagen och rytmisk också. Hur mycket har du tänkt på att skapa en kontrast mellan ämne och inramning?
Jag har faktiskt tänkt på det. Det här med att skriva en text, en ren text, det har man ju liksom ingen... Eller det kan man kanske visst ha, men jag tänker mig att det är det mest skräckinjagande man kan göra. Någonting som är så naket. Och för att jag skulle klara av att ta mig an det här ämnet, för det var så färskt också när jag började skriva. Det var ju liksom precis, ja, jag började skriva i samband med att det hade hänt egentligen liksom. Så var jag verkligen tvungen att dels inta helt klart ha en form av rustning på mig för att klara av det. Jag har ju tyckt om att klä mina idéer i liksom scenografi, eller vad man ska kalla det för, förut. Och här var jag tvungen att göra det kanske på ett ännu mer gediget sätt än någonsin.
Så det är en typ av musikalisk skyddsutrustning? Eller scenografi, en riddarrustning av ljud?
Ja. Och sen så kände jag väl också så här att speciellt kanske när jag gjorde Exorcism, som du precis nämnde, är väldigt klubbig och du ska kunna dansa till den musiken. Där kände jag liksom att jag nästan mådde illa av tanken på att göra någonting som skulle vara det minsta sorgligt. Eller liksom, det får inte finnas någonting som känns sentimentalt i det. Liksom, utan...
Fanns det någon idé om att ta tillbaka liksom, technon för att den kanske skulle ha kunnat berövas dig eftersom det här övergreppet hände strax efter ett raveparty?
Nej, så tänkte jag nog faktiskt inte, även om det är ju en, liksom, en intressant tolkning. Men jag tänkte nog inte så, utan jag tänkte nog mest att okej, här sitter jag med min profet, vad ska jag göra? Jag vill göra musik som ger mig kraft och som jag vet att jag kommer klara av att framföra live. Alltså så här, det vill säga, jag vill kunna vara superstark när jag står där på scenen sen. Jag vill ha skitkul. Jag vill inte sitta på en barstol med en akustisk gitarr och liksom med klump i halsen sjunga de här fruktansvärda texterna.
Du har gjort låtar om väldigt, väldigt hemska saker. Eller allt från din cancerdiagnos till den här våldtäkten. Hur är det till någon hjälp för dig ur liksom terapeutisk?
Till viss del så är det nog det. Alltså det här med att våga, ja men, våga se någonting traumatiskt, våga vända och vrida på det, våga närma sig det om och om igen, som jag ju i synnerhet gjorde med den här våldtäkten då. Det är klart att det hjälper ju en att förstå vissa delar som man kanske egentligen är väldigt rädd för att förstå, till exempel, eller sådär. Men samtidigt så skulle jag säga att göra musik, att arbeta på det sättet som jag gör, det i sig inte alls terapeutiskt. Alltså det är ju liksom, det riktigt terapeutiska måste man göra någon annanstans. Eller så känner jag i alla fall. Musik har alltid hjälpt mig att må bättre. Och jag är så jävla tacksam att jag liksom får sitta och jobba med och göra musik. Att jag inte har något annat jobb som jag kanske hade varit tvungen att sjukskriva mig ifrån om jag hade varit igenom det jag var igenom. Men det krävs mycket mer för att läka än att göra en skiva.
Sista spåret på Trauma heter Jag finns inte mer. Mm. Och där sjunger du: har krällat runt i skiten tills jag själv blev skit. Jag drogs väl i något mörker att gömma mig i. Kanske var allt mitt fel, kanske hände det med flit. Vilken skit syftar du på att du har dragits till? Är det något som har hänt efter?
Nej, det kanske är det
den händelsen,
som...
Eller är det bara att...
Jag tror att... Eller ja, den skit som jag snackar om, att jag har dragits till, att jag liksom drack, att jag dragits till mörker och skit och sådär. Det är väl, kan väl dels vara en konsekvens av att man har mått jävligt dåligt. Att, tyvärr är det väl så att dåligt dras till dåligt ofta. Till sist så känner man sig som skit själv för att man liksom varit utsatt för massa skit.
Bästa film jag såg i fjol var remaken av Suspiria. Och du ville lyssna på ett spår från soundtracket som Radiohead-sångaren Tommy York skrev. The Hooks. Det låter så här. Syftar The Hooks på de här köttkrokarna som häxorna har i filmen för att släpa iväg lik?
Mycket möjligt.
Ja, jag antar det. De var extremt otäckt i den här filmen. Och väldigt vacker och tänkvärd.
Ah.
Jag blev så paff för dem. Jag tycker till och med att de överträffade originalet. Har du sett första Suspiria?
Nej, jag har inte det. Men det här soundtracket har jag faktiskt lyssnat på jättemycket nu. Inför att jag skulle liksom ha kraften att göra färdigt min egen skiva Trauma. Som ju är lite soundtrack-akt. Alltså den skulle kunna vara filmmusik. Jag känner att till exempel den här låten, den får mig att bli rädd på riktigt. Det är en jävligt så läskig känsla. Alltså den är, jag får ont i magen när jag lyssnar på den. Den skrämmer mig så jävla.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag ska med skiten nu med den här låten. Det är rätt intressant att lyssna på musik som gör en rädd. Det är jävligt häftigt. Det är en lite ny känsla för mig. Jag tror att jag har inte känt just rädslan när jag lyssnar på musik förut.
Knappt jag heller. Det är sällan. Jag lyssnar jättemycket på så här extrem black metal och så vidare. Men det är sällan jag blir rädd för.
Nej, man kan ju känna, visst musik kan göra en stressad eller liksom lite mörk i sinnet. Men just så här faktiskt är rädd. Det
finns en Nick Cave-låt som jag tycker är otäck på riktigt.
Vilken är det?
Song of Joy. På Murder Ballads, den första låten där.
Okay,
då han sjunger utifrån en ensam vandrares perspektiv. Den här vandraren knackar på sent på kvällen hos någon och det storm ut och han vill ha mat och husrum. Och så berättar han att han en gång i tiden var gift med en kvinna och de hade 2 små söta barn och så en kväll kom det en främling hem till dem och mördade frun och båda barnen och skrev citat ur John Miltons Paradise Lost på väggen i blod. Och han kom hem sent själv och för han var läkare då på den tiden så här, ute på landet och hittade alla barnen och frun döda. Ja, och när han då berättar det här, när han står och bultar på och ber för att komma in så citerar han själv Paradise Lost hela tiden. Så du förstår att det är den här mannen som knackar på, det är han själv som har mördat familjen. Den är riktigt, riktigt otäck.
Fan vad kusligt. Hjälp.
Vet du vad, vi lyssnar lite på den. Song of Joy med Nick Cave.
Ah, gärna.
Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay, and my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years ago, I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring. I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in store. But all things move toward their end. All things move toward their end. On that you can be sure.
Hitted. Helena Dahlgren, en svensk författare, gjorde en bok som heter 100 hemskaste. En sorts 100 topplista över de otäckaste grejer som man kunde se på film eller läsa i böcker eller lyssna på. Då var den här med ganska högt. Jag tror etta var Bob-sekvensen i Twin Peaks när Bob-demonen kryper över soffan.
Ja, visst. Jag har förstört hela vår generation.
Then one morning I woke to find her weeping, and for many days to follow. She grew so sad and lonely, became Joy in name only. within her breast there launched an unnamed sorrow and a dark and grim force set sail. Farewell, happy fields, where joy forever dwells. Hail, horrors, hail. Was it an act of contrition or some awful premonition, as if she saw into the heart of her.
Men titeln Vem är rädd för Jenny Wilson, eller Who's Afraid of Jenny Wilson? Du är en referens då till Who's Afraid of Virginia Woolf förstås, men hur kom du på den titeln till din Dramaten föreställning?
Ja, det var inte jag som kom på den, för det var regissören Py Husvallin nämligen. Jag tyckte den var ganska grym faktiskt. Den anspelar ju också på Who's Afraid of the Big Bad Wolf, och liksom att det finns lite olika sätt man kan vända och vrida på den.
Och den återkommer ju lite på trauma också. Då du har en låt som heter Vem är rädd för vem, där du på något vis pekar ut din förövare och säger att nu är det du som är rädd för mig. För jag...
Just det, exakt. Ja, och i och för sig på Exorcism har jag också en låt som där jag ställer den frågan, Who's Afraid of Who? Det är ju så, när man skriver om någonting som en våldtäkt, att då kan man faktiskt börja fråga sig, vem är farligast nu egentligen? Är det jag som skriver om det, eller är det personen som utförde våldshandlingen?
Och du sjunger eviga orden. Du kommer aldrig glömma mig. Du är rädd för mig. Här förvandlas ju du till The Bride i Kill Bill. Det är en hämndlåt. Det finns ett instrumentalt spår på skivan som heter 08-616-4670. Jag ringde det här numret för jag tänkte att det kanske var någon så här Jenny Wilson, man kunde vinna något. Man ringde numret, men jag kom ju till Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna. Det var ingen PR-grej.
Nej.
Väldigt dramatiskt, bombastiskt spår också.
Du märker att jag blir helt tyst.
Ja, men det är väl inte så konstigt att du blir tyst, för det är ett otroligt jobbigt ämne att prata om. Men jag tyckte ändå att det var värt att ta upp det, eftersom det är ett ämne som nästan väldigt få har gett sig på att skriva, att göra musik av.
Är det så, du som vet så mycket om musik och sådär? Jag känner mig ganska clueless, jag tar inte reda på saker. Jag tror kanske att jag är en typ ensam om att ha skrivit om det, men...
Det är väl det som mycket av all uppståndelse kring MeToo beror på, att folk faktiskt inte pratar om sådana saker. Eller skriver låtar om det. Eller gör... Det är klart det finns massa skildringar av våldtäkter i så här Ingmar Bergmans Jungfrukällan och så vidare, men då är det ofta den här mer rape and revenge-genren. Då en film handlar om att en kvinna blir våldtagen och sen utkräver hon en hämnd. Men det är få som gör det så personligt eller privat som du här.
Jag kan liksom på sätt och vis längta tills jag är liksom...
Slipper göra PR för den här skivan.
Ja, precis. Nej, men på något sätt så... Jag minns inför första intervjun med Exorcism skulle jag göra med Danske Politiken, en jättestor intervju. Jag fick nästan feber inför den, liksom inför det mötet med journalisten, för att vissa saker vill man definitivt kanske skriva om eller sjunga om eller så. Eller...
Och sen kanske inte tänka så mycket på mer.
Ja, att det kan vara svårt att bära det liksom ansvaret att prata om det. Alltså, förstår du vad jag menar? Förstår du skillnaden? Det är en sak att berätta om det i sin konstform, i sin då rustning. Det är en helt annan sak att sen sitta och... Jag märker ju att jag liksom har gjort om lite i hur jag rör mig. Inte så här att jag är rädd att vara ute på kvällarna och så, men att jag besöker inte till exempel den baren som jag var i innan jag drog till det där ravet. Därför att jag vill inte vara där, jag vill inte känna den känslan som jag vet att jag kommer känna om jag går in där och möter. Alltså, du vet så här, jag är fortfarande... Kan jag få ont i magen i vissa gathörn så där liksom, som påminner mig om vad som hände. Men ja.
En annan liten så här konstig detalj är ju att på den här baren så sitter ju du först och flörtar med en annan kille som verkar hur trevlig som helst. Och det är något på gång där kanske, men du går ut på toa, så kommer du tillbaka, så är han borta. Och då åker ni till det här ravet och sen handlar allt det här andra. Det blir ett sånt här, har du sett Sliding Doors med Gwyneth Paltrow? Ja. Att det blir en liten händelse som får en otrolig betydelse. Mm. För hade han suttit kvar där när du kom tillbaka efter att ha bättrat på ditt läppstift, så kanske det här aldrig hade hänt.
Nej, men det är ju så det är med precis allting. Även det som är gott som händer i ens liv, du vet. Och det är väl på något sätt, jag känner liksom att det är så läskigt och... Det är så jävla jobb. Jag känner så här, nästa skiva ska jag fan bara sjunga om jätteglada grejer. Jag orkar liksom inte.
Jag tittade på filmen Beyond That Wasteland som du och regissören Daniel Wirtberg gjorde tillsammans för 6 år sedan.
Mm.
Den spelades in på Island strax efter att du hade genomgått en cancerbehandling.
Ja.
Och det är en ganska rå, karg film med ett stort öde landskap. Det ser ut som en westernfilm nästan.
Ja.
Hur gick tankarna kring den? Det är nästan som att du är inne i så här landet dit man kommer när man har dött. Så att det är
det är väl lite så. Ja, men jag och Daniel, vi var ihop då när vi gjorde den filmen. Och då när jag fick mitt första cancerbesked var vi tillsammans förstås. Och då började jag började skriva massa poesi och jag kände liksom en så här känsla av att någon slags överlevnadsstrategi, tänk av olika slag. Varvid jag började drömma om att kan vi inte göra en film som liksom utspelar sig på en stepp eller på i något så här lite cowboyaktigt landskap. Och som just handlar om att överleva på något vis. Och då började vi planera för att göra den här filmen. Och drog till Island för det kändes som att där fanns det verkligen kargt landskap. Och jag hade varit otroligt, otroligt sjuk precis innan vi åkte. För att jag hade avslutat min cellgiftsbehandling någon månad innan. Men man kan vara ganska... immunförsvaret brukar ta jäkla stryk efter en sån behandling. Och det hade mitt immunförsvar också gjort. Så att jag hade varit jättesjuk i flera veckor, väck i feber. Så att jag började känna att det här med överlevnadsstrategi, det här är ju helt idiotiskt. Ska jag åka och kanske dö liksom på Island? För jag är liksom alldeles för skrapplig för att stå i en tunn kappa i liksom... Atlantisvindar. Mm.
Men... Du går runt i det öde landskapet och sen stöter du på en islandsponny som du hoppar upp på och rider iväg på.
Ja.
Det och så säger du, i det här landet rätade vinden i min rygg och härdade tårarna till stjärnor. Här blev mina ögon sökljus med en ofattbar räckvidd. Så du gick starkt ur sjukdomen.
Jo, men så kändes det faktiskt att det där var sanna ord. Att jag kände mig väldigt... Ja, men så som man kan känna sig när man har gått igenom någonting hårt. Men liksom tar sig igenom med ny blick på världen.
Är du gammal hästtjej också?
Nej, verkligen inte. Och det är ju inte jag som rider där. Jag skulle aldrig kunna rida bara.
Jag blev lite imponerad att du drog iväg mot solnedgången.
Nej, det är en sån body double. Nej, för fan. Ja, jag var livrädd. Jag var rädd hela den inspelningen. För allt. Jag var rädd att jag skulle liksom bli jättesjuk igen. Jag var rädd att jag skulle bli avkastad från hästen. Och...
Okej, nu har vi pratat om våldtäkt och cancer. Det är ju ganska tunga ämnen. Du gjorde en låt också om att föda barn. Eller en stor del av en skiva.
Mm.
Eller Hardships handlar om det.
Kanske inte själva förlossningen, men att ha barn. Att leva med...
Men jag gillar lite när du efterlyser medaljer och diplom och priser för att du har genomfört den här bragden. Och du frågar, where's the cigar? The awards? Come on before my breast start to leak. Jag tror aldrig någon har sagt det förut att jag har varit gravid, jag har fött barn. Var är min cigarr?
Ja.
För istället var det män då som hade blivit nyblivna pappor förväntades bjuda på cigarrer på jobbet. Men det är aldrig kvinnor som har frågat, ja men ge mig en cigarr, jag har gjort det här.
Ja, men alltså, jag minns faktiskt när jag hade fött mitt första barn så var jag ju såklart sådär helt yr av lycka när ungen var ute. Och jag bara tänkte, var är champagnen? Jag är så jävla sugen på champagne! För då fick man cider och jag blev jättebesviken.
Här är en låt som du fick mig att upptäcka en gång i tiden. Jag hade faktiskt inte hört den. Yoko Onos Walking on Thin Ice. Mm-hmm. Och medan vi lyssnar på den stoppar jag in en tobaksfri nikoprilla från Nordic Spirit True White. Där är Felix the House Cat-mixen. Lite extra teknobit.
Det
var i lägenheten i Malmö där du bodde med Carl Jonas i First Blue Power. Ni satte på den här sent på kvällen. Och satt vi där och kedjerökte och lyssnade på det här. Och jag kunde inte haja att det var Yoko Ono. Eller att det, John, det var ju sista låten John Lennon gjorde. Samma kväll som han blev skjuten. Och så han höll i en tape. Med den senaste mixen när han blev nedskjuten utanför Dakota Building.
Var det så? Ja.
Men den är ju otrolig. Du var väldigt stort Yoko Ono-fan på den tiden.
Precis, jo men det var jag. Jag tyckte det var stencoolt. Och det gör jag fortfarande. Det var jättelänge sedan jag lyssnade på Yoko Ono. Hon har ju sina cykler.
Jag intervjuade henne sen på mitten av 00-talet i London. Och det var så trist för hon var nästan som en robot programmerad för att prata om Beatles.
Men fy fan, vad sjukt.
Så jag, hon ville, även om Walking on Thin Ice hade släppt sin nya mixar precis, så ville hon inte prata om det alls. Eller om vilken betydelse den låten hade för Electro Clash-vågen som kom då. Det var massa elektropopband. Och det här var verkligen en av de här låtarna som alltid spelades ute. Den fick en enorm liksom, renaissance tidigt 00-tal. Men hon bara, ja, men jag tror att om John var här skulle han nog bara säga give peace a chance. Det var i samband med invasionen av Irak också. Att, ja, men jag tror att, hade bara John varit med så hade han nog sagt att det är dags för oss att ge freden en chans.
Herregud, vad spöklikt.
Men sen så, hon sa i och för sig en intressant grej om att hon trodde att man genom att sjunga vissa saker kunde sätta igång skeenden. Alltså egentligen samma, det här war is over if you want it. Om du kan med din viljestyrka få saker att hända. Och då sa hon, apropå Walking on Thin Ice, att hon sjöng om att något hemskt och otäckt var på väg att hända. Och att det på något vis kunde då stå i relation till att John faktiskt blev skjuten. Det var en ganska konstig grej att säga apropå den här låten.
Ett ansvar att bära.
Du ville lyssna på Portishead också.
Ja, det ville jag faktiskt. Nej, men jag tror att jag håller på att gå i barndom. Nej, men jag håller på och liksom backar i mina liksom, vad jag brukade lyssna på för kanske så här 15 år sedan. Och då hittade jag Portishead. Men den här låten är ju helt ny, så vitt jag vet. Eller ganska ny i alla fall.
Ja, den är 10 år gammal, men det är det senaste de har gjort.
För mig är det helt nytt.
Det är konstigt.
Nytt.
Nu är 10 år ingenting.
Fan vad bizarr.
Thank you. Portishead, det stora hyllade trip-hop-bandet från den lilla staden Portishead. De var ju väldigt poppis i mitten av 90-talet.
Ja, verkligen.
Massive Attack, Tricky och Portishead var
det coolaste. Det var det ballaste.
Ja. Och sen så kom skivorna ut allt mer sällan. Nu har de inte gjort något på 10 år.
Nej. Men det som jag gillar med det, ja, men som den här låten, är att det finns någonting punkigt i det som jag verkligen törstar efter nu.
Eller hur, det här är inte så kafévänlig musik.
Nej.
För den första Portishead-skivan blev det officiella soundtracket till alla kaffelatte
ställen, ja, ställen.
Eller sa man ens, jag tror det till och med var på Café och Lä-tiden. 1994. Men jag tar tydligt minne av att 1994 så slutade folk säga Café och Lä i Stockholm och började säga Café Latte istället. Mm. Och att det berodde på de Frankrikes kärnvapenprover.
Är det sant?
Det stod krögare på Stureplan och hällde ut bourgogneviner i rännstenen för att protestera mot Frankrikes kärnvapenprover. Jag är ingen belägg för att det här är sant, det här är verkligen ett sidospår.
Kommer du ihåg de här kopparna som fanns på små fik som det stod Café och Lä?
Som Arla hade producerat.
Som Arla hade producerat, ja. Mm.
I den gamla dokumentärfilmen om Forced Pro Power, It's hard to smile when you've got a black tooth in your mouth, så säger du, tittar in i kameran och säger att man skulle kunna ha ett band och repa i replokalen själv och aldrig ge ut någonting och kanske få ut jättemycket av det, men för min del är det viktigt att få ut det här svaret, så att du vill få feedback. Jag kommer att tänka på när jag såg om dokumentären nu att Neil Strauss, en amerikansk journalist som är mest känd för boken The Game, men han berättar någon gång att han ställer alltid en fråga till alla artister. Han frågar: skulle du kunna spela in vad du vet är världens bästa skiva utan att ge ut den och ändå vara nöjd?
Mm.
Och han ställer det till alla och bara en person har sagt ja, jag skulle utan kunna göra det. Det var PJ Harvey. Och han tänkte att hon ljuger förmodligen inte, hon skulle förmodligen kunna göra en skiva och bara begrava den. För hon sa att hon gör så mycket som bara för henne. Mm. Som ingen annan har något att göra med.
Mm. Det gör inte jag. Alls. Jag tror att jag drivs av just det där. Som då så många och de flesta gör. Som håller på att skapa grejer själv. Uppskattningen från gensvaret helt enkelt. Jag tror att jag skulle känna mig förfärligt ensam om jag inte fick det.
Men du måste ha fått ett stort gensvar efter din senaste skiva. Som handlar om sexuella övergrepp. Mm. När det är som mest i hetluften. Jag kan tänka mig att det...
Jo, absolut.
Att folk hör av sig för att berätta att så kände jag också.
Ja, eller, jo, det har jag. Det har
eller
jag fått.
Du har satt ord på någonting som de har känt eller tänkt.
Mm. Ja, men absolut. Men där kan jag också känna sådär att oj shit, jag gör ju egentligen inte det här därför att jag ska få det svaret. Jag kan inte kanske ge en människa som mår väldigt dåligt, kanske inte jag kan ge så mycket mer än precis bara den här skivan eller musiken. Jag kanske inte klarar av att svara på det där sättet som den vill, du vet, i mailform sen. Jag kanske inte vill det ens. Så då kan jag känna såhär, gud, har jag liksom, är det... Håller jag på med falsk marknadsföring liksom, när jag ger ut så, ja, men så här explicita album som handlar om sånt som uppenbarligen många har varit med om och behöver prata om.
Jag minns du J.T. LeRoy, författaren som sades vara en pojke som... vars mamma klätt honom i kvinnokläder och liksom prostituerat honom på truckerparkeringar i USA. Och sen visade sig att han var en fiktion. Han existerade aldrig.
Nej,
utan
precis.
Det var bara en inhyrd tjej som spelade honom.
Var det en tjej eller var det en kille?
Det var en tjej som spelade J.T. LeRoy. Mm. Och alla hans böcker hade skrivits av en medelålders kvinna som hade följt med på hans bokturnéer och så vidare. Men i alla fall, det blev en väldig debatt då, för att de här böckerna handlade ju om sexuella övergrepp.
Mm.
Och väldigt många skrev brev till J.T. LeRoy och berättade om allt de hade varit med om. och hur fruktansvärt det hade varit. Mm. Och när de fick reda på att det här
var fejk,
att det var fejk, så blev de ursinniga.
Ja.
Samtidigt som man kan tänka, okej, men det är ju bara för att det inte är självupplevt så betyder inte det att det här inte har något konstnärligt värde.
Nej, jag håller faktiskt med. Jag tycker det där är svårt. Egentligen så tycker jag att du har rätt att göra precis hur du vill när du ska berätta någonting liksom, och göra ett verk av det. Huvudsaken är ju att det som du vill berätta kommer fram, hur tillvägagångssättet egentligen är egentligen mindre viktigt.
Första gången jag hörde din röst så kom jag tänka på ett gammalt franskt band, Lerita Mitsuku. Ah. Jag vet inte om du har lyssnat något på dem.
Jo, det har jag.
Det här är Le Petit Train som var en hit i Frankrike.
Jävla grym.
Det finns verkligen en First Floor Power vibe i den här låten, tycker jag.
Tack.
Något lite knasigt, tossigt och störigt.
Störigt, ja visst.
Han dog tyvärr andra halvan av Rita Mitsuko för 10 år sedan. Men hon är, det finns någon YouTube-klipp när hon sitter i, jag vet inte om har sett det, en talkshow med Serge Gainsbourg. Oh. Och han är så vidrig mot henne. Han är så fruktansvärt vidrig. Det är inte Whitney Houston-grejen, det är lite kul.
Nej, just det där.
Han är grov i mun, men det är ändå lite skoj att han säger "No, I said I want to fuck you." Du vet, det är ändå lite roligt. Men det här, han kallar henne hora rakt av och bara sitter och spottar. Och hon... Och det är så länge sedan folk fransmän har liksom ändå på hans sida på något sätt tyckte att han var den här. Och han är så charmig. Han var ett monster.
Liksom.
Fan, vilket sadin.
Du Fredrik, jag är så himla glad att jag fick komma hit. Supermysigt.
Jag är väldigt tacksam att du tog dig hit, Jenny. Tack.
Skittrevligt. Sa jag att jag hade en dröm om att du var och hälsade på hemma hos min pappa förresten?
Är det sant?
Ja.
När var jag där? Eller vänta, jag tror inte jag har träffat din pappa.
Nej, men för du har inte det, va? För jag började tänka så här, gud, har du varit och hälsat på hos min pappa någon gång?
Jag har träffat båda dina systrar.
Ja.
Sara och Anna. Men jag har kvar din pappa att träffa. Men jag ska genast kontakta honom och bestämma träff.
Do it.
Tack.
Tack, hej då.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Oatly och årets hållbara artist. Producent var Daniel Bäckström och Jenny Wilson var hemma hos Drage.
Jag aldrig har gett det, vad kunde jag gjort annars? Göra saken värre. När du satt på min rygg, låga platt, var jag still, du tog bak strumpbyxorna, slet och av. Höll mig hårt, höll mig fast, höll mig kvar. Och du gjorde vad du gjorde, tills du var klar.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Jenny Wilson var hemma hos Drage.
Jag tog emot det för du tvingade det på mig. Och du tog något jag aldrig har gett. Vad kunde jag gjort annars? Göra saken värre. När du satt på min rygg, låg jag platt, var jag still, gått och tagit strumpbyxorna, sket och av. Höll mig hårt, höll mig fast, höll mig kvar. Och du gjorde vad du gjorde, tills du var klar. Du gjorde vad du gjorde tills du var klar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.